Kapitel 15. På flykt från Vita tornet. Egwen och Elaine nickade hastigt varje gång de stötte på en grupp kvinnor på sin väg ut från tornet. Just denna dag fanns det lyckligtvis många kvinnor i Vita tornet som inte hörde hemma där. Allt för många för att alla skulle kunna bli ledsagade av en ACD eller någon av de antagna. De stod ensamma eller i små grupper, klädda i dyrbara skrudar eller enkla kläder från ett halvdussin olika länder. Alla höll sig på sin egen kant i väntan på att få ställa en fråga eller lägga fram någon anhållan för ACD:erna. Några av dem hade fortfarande resdammet kvar på kläderna. En del av kvinnorna, adelsdamer, affärskvinnor eller hustru till handelsmän, åtföljdes av tjänarinnor. Till och med ett fåtal män hade kommit med ansökningar. De stod för sig själva, verkade bortkomna och tittade besvärat på alla andra. Ninive gick i täten med målmedvetet framåtriktad blick och manteln böljande bakom sig. Hon gick med bestämda steg, som om hon visste precis vart hon skulle, vilket hon också gjorde så länge ingen försökte hindra dem, och hade all rätt i världen att gå dit, vilket var en helt annan historia. De hade på sig samma kläder som de hade haft med sig till Tervallon och såg sannligen inte ut som om de hörde hemma i tornet. De hade valt sina bästa ridkjolar och fina, rikt broderade yllemantlar. Egwen trodde att de kunde klara det så länge de bara höll sig undan från alla som kände igen dem. De hade redan undvikit flera som visste vilka de var. Den här utstyrseln skulle passa bättre för en ridtur i någon furstes park än en resa till Tjomans huvud, hade Ninive sagt med torr stämma när Egwen hjälpte henne med knapparna. Hon hade på sig en grå sidenklänning med blomornament i guldtråd och pärlor över bröstet och längs armarna. Men kanske kan den hjälpa oss att komma härifrån utan att bli upptäckta. Egwen rättade till manteln och slätade till sin egen guldbroderade gröna sidenklänning. Hon sneglade på Elaine som var klädd i en blå klänning med gräddvita band och hoppades att Ninive haft rätt. Hittills hade alla tagit dem för adelsdamer eller åtminstone välbärgade kvinnor som var här med någon anhållan, men hon tyckte att det borde synas på dem att det var något som inte stämde. Hon blev förvånad när hon insåg varför. Hon kände sig inte längre hemma i den fina klänningen, inte efter att i flera månader ha gått i en enkel vit novisdräkt. En liten klunga bondkvinnor i mörka kraftiga yllekläder neddjupt för dem när de gick förbi. Egwen vred på huvudet och tittade på Min så fort de passerat. Min hade behållit sina byxor och sin bylsiga skjorta och hade utanpå det tagit på sig en brun rock och en herrmantel i samma färg. Dessutom hade hon en bredbrättad gammal hatt neddragen över sitt kortklippta hår. Någon av oss måste vara betjänt, hade hon sagt med ett skratt. Kvinnor som är klädda som ni har alltid minst en betjänt med sig. Och blir vi tvungna att springa kommer ni att önska att ni också haft byxor på er. Hon dignade under en börda av fyra sadelväskor. De var fulla med varma kläder, för det skulle utan tvekan hinna bli vinter innan de kom tillbaka. Dessutom hade de packat ner mat som de hade snattat från köket, tillräckligt för att det skulle räcka tills de fick tillfälle att köpa mer. Ska jag verkligen inte ta en av väskorna, Min? Frågade Egwen med låg röst. De är bara otympliga, inte särskilt tunga, sa Min med ett brett grin. Hon verkade tro att alltsammans bara var en lek, eller låtsades i varje fall att hon trodde det. Dessutom skulle folk undra varför en fin dam som du gick och bar sin sadelväska själv. Du får gärna bära den, och Min med, om du vill, när vi väl... Hennes leende försvann och hon viskade häftigt. ACD! Egwen vände hastigt blicken framåt. En ACD med långt svart glänsande hår och hyblek som gammalt elfenben kom gående mot dem i korridoren. Hon lyssnade på en kvinna som gick bredvid henne i grova bondkläder och lappad mantel. ACD:n hade inte sett dem än, men Egwen kände igen henne. Det var Takima, av bruna Aya, som undervisade i Vita tornets och ACD:ernas historia. Hon kände igen sina elever på 100 stegshåll. Utan att sakta in på stegen svängde Ninivin i en korsande korridor. Men där möttes de av en av de antagna, en mager kvinna som alltid brukade se ilsken ut. Just nu var hon i färd med att dra iväg en novis med högrött ansikte med ett fast grepp i hennes ena öra. Egwen var tvungen att svälja innan hon kunde säga något. Det där var Irella och Else. Lade de märke till oss? Hon kunde inte förmå sig att vända sig om och titta. Nej, sa Min efter en kort stund. De såg bara våra kläder. Egwen gav ifrån sig en lång lättad suck och hon hörde hur Ninive gjorde detsamma. Jag är rädd att mitt hjärta ska bulta sönder innan vi kommer fram till stallet, muttrade Elaine. Är det alltid så här när man är ute på äventyr, Egwen? Hjärtat i halsgropen och magen nere i fötterna. Ja, det är väl det, sa Egwen dröjande. Hon hade svårt att tro att det faktiskt funnits en tid då hon varit ivrig att ge sig ut på äventyr. Ivrig att få göra något farligt och spännande, precis som i sagorna. Hon insåg nu att det spännande var det man mindes när man efteråt såg tillbaka på vad man gjort och att alla obehag och bekymmer utelämnades i sagorna. Hon sa detta till Elaine. Kanske det, sa tronens dotter resolut. Men jag har aldrig varit med om någonting spännande och jag lär aldrig få vara det heller så länge mor har något att säga till om. Vilket blir tills jag själv får bestiga tronen skulle jag tro. Tyst nu ni båda, sa Ninive. För en gång skull var de ensamma i korridoren och det fanns ingen inom synhåll, vare sig framför eller bakom dem. Ninive pekade på en smal trappa som ledde nedåt. Den där borde passa oss, om vi nu inte kommit helt vilse efter alla vändningar vill säga. Hon började gå ner för trappan med full tillförsikt och de andra följde henne. Mycket riktigt visade det sig att den lilla dörren längst ned ledde ut till den dammiga gårdsplanen utanför södra stallet. De noviser som hade hästar fick förvara dem här till de behövde dem igen, vilket i regel inte inträffade förrän de blev antagna eller blev hemskickade. Bakom stallet reste sig Vita tornets skinande fasad. Tornområdet bredde ut sig över många hudar land och omgärdades av en mur som var högre än stadsmuren. Ninive klev in med en uppsyn som om det var hon som ägde stallet. En ren lukt av hö och välskötta hästar mötte dem. Längs väggarna sträckte sig båsen i två rader. Det var dunkelt, men med jämna mellanrum bröts mörkret av ljusstrimmor från öppningar i taket. Som av en lycklig slump stod både raggiga Bela och Ninives gråa sto i närheten av dörren. Bela stack ut nosen över båsets dörr och gnäggade mjukt åt Egwen. Det fanns bara en enda ridknäkt inom synhåll. En kar med gråsprängt skägg som stod och tuggade på ett halmstrå. Han såg sympatisk ut. Vi vill ha våra hästar sadlade, sa Ninive till honom i sin allra mest befallande ton. Det är de där båda. Min, leta rätt på din och Elaines häst. Min ställde ifrån sig sadelväskorna och drog med sig Elaine längre in i stallbyggnaden. Ridknäkten rynkade pannan och tog långsamt ut halmstrået ur munnen. Det måste ha blivit något misstag, nådiga dam. De där båda hästarna är våra, sa Ninive med eftertryck. Hon la händerna i kors framför bröstet på ett sätt så att hennes orumring syntes tydligt. Sadla på dem nu. Egwen höll andan. De hade bestämt att de skulle tillgripa denna plan i yttersta nödfall. Att Ninive skulle försöka passera som HD om de fick bekymmer med någon som skulle kunna gå på en sån bluff. Naturligtvis skulle vare sig HD eller antagna låta lura sig. Och knappast någon novis heller, men en ridknäkt. Mannen blinkade till och tittade först på ringen, sedan på Ninive. Två stycken var det sagt innan, sa han till sist. Det lät inte som om han var särskilt imponerad. En av de antagna och en novis. Jag har inte hört någonting om att det skulle bli fyra stycken. Egwen brast nästan i skratt. Naturligtvis skulle inte Leandrin ha trott om att kunna få ut sina hästar på egen hand. Ninu såg besviken ut och hennes ton blev hårdare. Ta ut de här hästarna och sadla på dem. Annars lär du behöva att Leandrin helar dig, om hon nu vill göra det. Ridknäkten formade Leandrins namn med läpparna. Men efter ännu en blick på Ninniv kilade han iväg och gjorde i ordning hästarna. Han nöjde sig med att muttra någonting ohörbart. Min och Elaine kom tillbaka med sina egna hästar. Just som han drog åt sadeljorden på Bela. Min hade en högvuxen smutsgul vallack och Elaines häst var ett rödbrunt sto med ädelt böjd hals. När de satt i sadlarna vände sig Ninniv mot ridknäkten igen. Du har säkert fått veta att du ska hålla tyst om det här och det gäller fortfarande. Antingen vi är 2 eller 200. Om du tror att det har förändrats bör du fundera på vad Leandrin kommer att göra om du talar fast du blivit tillsagd att hålla tyst. På vägen ut kastade Elaine åt honom ett mynt och sa: Som tack för besväret, min gode man. Ni har skött er bra. När de kommit ut uppfattade hon Ninivs blick, log och sa: Min mor brukar säga att en käpp och honung alltid fungerar bättre än bara en käpp. Jag hoppas att vi inte behöver någon dera när vi kommer till vakterna, sa Egwen. Jag hoppas att Leandrin har talat med dem också. När de kom fram till Trälomenporten som gick genom södra delen av den höga muren runt tornområdet var det emellertid omöjligt att säga om Leandrin hade pratat med vakterna eller ej. De gav de 4 kvinnorna tecken att passera utan att ägna dem mer än en blick och en hastig bugning. Vakternas uppgift var att hålla farliga individer ute. Uppenbarligen hade de inga order om att hålla någon kvar innanför murarna. En sval flodbris gav dem en ursäkt att dra upp huvorna på sina mantlar innan de sakta red in bland stadens gator. Hovarnas klapper mot stenläggningen dränktes av sålet från alla de människor som trängdes på gatorna tillsammans med den musik som strömmade ut från öppna fönster i en del av husen de passerade. Här fanns folk i klädedräkter från alla världens länder, från Carhains dystra, mörka kläder till det resande folkets bjärta, lysande färger. Folkmassan delade sig framför de ridande kvinnorna som en flod runt en sten. Men likväl var det omöjligt att rida snabbare än vad som motsvarade en maklig promenadtakt. Egwen tittade inte åt de fantastiska tornen med sina svävande broar som ger liknande vågkammar, besynliga snäckor eller sällsamma klippformationer än någonting byggt i sten. Aes Sedena begav sig ofta till staden och i denna trängsel kunde de 4 rymlingarna stå öga mot öga med någon av dem innan de visste ordet av. Efter en stund insåg Egwen att de andra kvinnorna spanade lika vaksamt som hon själv, men hon kände ändå en stor lättnad när Ogirlunden kom inom synhåll. Bortom hustaken kunde de nu se de stora träden vars enorma kronor höjdes i 100 manshöjder över marken, ibland mer. Under dem såg de höga ekarna, almarna, läderbladsträden och tallarna ut som små buskar. Lunden var gott och väl 2 milsteg i diameter och omgavs av en sorts mur, men denna bestod bara av en ändlös rad spiralvridna vallbågar i sten, var och en 5 famnar hög och dubbelt så bred. Utanför muren löpte en gata där ett myller av vagnar, kärror och människor skyndade fram eller åter, och innanför fanns någonting som kanske kunde kallas en vildmark. Lunden gav inte samma tuktade intryck som en park, men präglades inte heller av den oordning som råder i en vild skog. Snarare var det en idealbild av naturen, som om detta var den perfekta skogen, den vackraste skog man skulle kunna tänka sig. En del av löven hade redan börjat skifta färg och Egwen tyckte att till och med de små fläckarna av gult och orange i det gröna lövverket gav en bild av precis hur en höstskog borde se ut. Ett fåtal människor flanerade strax innanför de öppna vallbågarna, men ingen tog någon notis om de 4 kvinnorna som red in under träden. De förlorade snabbt staden ur synhåll och undan för undan blev också ljuden därifrån allt svagare. Slutligen försvann de helt. Trots att de inte hade färdats mer än ett tiotal steg var det som om de befann sig flera mil från närmaste stad. Norra kanten av lunden, sa hon, muttrade Ninive och tittade sig omkring. Det finns ingen del som är längre norr utan... Hon avbröt sig när två hästar bröt fram ur en dunge av svartfläder. Den ena var ett svart glänsande sto med en ljushårig kvinna i sadeln. Den andra en lätt lastad packhäst. Leandrin drog i tyglarna så hetsigt att det mörka stoet stegrade sig. Vreden var som en mask över Aesidens ansikte. Jag sa till er att inte berätta om det för någon. Inte för någon. Egwen såg till sin förvåning att det fanns lyktor med långa skaft fastsurrade på packhästen. De här båda är våra vänner, började Ninive som hade stelnat till i sadeln. Men Elaine avbröt henne. Förlåt oss, Leandrin Sede. Det var inte de som berättade för oss. Det var vi som hörde när ni talade med dem. Vi hade inte för avsikt att lyssna på något som inte angick oss, men vi kunde inte undgå att höra. Och vi vill också hjälpa Rand Althor och de andra pojkarna förstås, tillade hon snabbt. Leandrin synade Elaine och Min. Kvällssolen som trängde ner mellan grenarna la deras ansikten i skugga under mantlarnas huvor. Så, sa hon till sist. Jag hade ordnat med att ni båda skulle tas om hand. Men när ni nu är här kan ni lika gärna följa med. Fyra kan göra resan lika väl som två.
Tas om hand, Leandrin Sede, sa Elaine. Jag förstår inte.
Det är allmänt känt att du och din kompanjon där är vänner till de här båda. Tror du inte att ni skulle bli utfrågade när det visar sig att flickorna är försvunna? Tror du att svarta Aya skulle skona dig bara för att du är en tronarvinge? Om ni hade stannat kvar i Vita tornet hade ni kanske inte överlevt natten. Detta fick de alla att vara tysta, men Leandrin vände hästen och befallde: Följ mig! Aes Sedain ledde dem djupare in i Ogirlunden tills de kom fram till ett högt, kraftigt järnstaket krönt av rakblads vassa spetsar. Staketet svängde sig mjukt som om det innefattade ett stort område och fortsatte åt höger och vänster tills det inte längre syntes. Det fanns en port i staketet låst med ett kraftigt hänglås. Leandrin öppnade låset med en stor nyckel som han hade tagit fram ur manteln, tecknade åt dem att rida in genom porten och låste efter dem. Hon återtog genast ledningen och red vidare. En ekorre tjattrade åt dem från en trädgren ovanför och någonstans hördes det hårda trummandet från en hackspett.
Vart är vi på väg? Frågade Ninive.
Leandrin svarade inte och Ninive tittade ilsket på de andra.
Varför rider vi bara djupare in i skogen? Vi måste korsa en bro eller ta ett fartyg om vi ska komma bort från Tyr Valon. Och det finns inte vare sig broar eller fartyg i...
Detta finns här, kungjorde Leandrin. Staketet håller folk ute för att de inte ska råka illa ut. Men idag behöver vi använda den här vägen.
Det hon pekade på var en stor platta av vad som såg ut att vara sten.
Den stod på högkant och på ena sidan var den täckt av invecklade reliefer i form av blad och vinrankor. Egwen kände hur hennes hals snörde ihop sig. Plötsligt förstod hon varför Leandrin tagit lyktor med sig, men det var inte en insikt som hon gladde sig åt. Hon hörde Ninive viska. En port. De mindes båda vägarna bara allt för väl. Vi har gjort det en gång, sa hon, till sig själv lika mycket som till Ninive. Vi kan göra det igen.
Om Rand och de andra behöver oss måste vi hjälpa dem. Det är hela saken. Är det där verkligen, började Min med halvkvävd röst, men förmådde inte fortsätta. En port, viskade Elaine. Jag trodde inte att man kunde använda vägarna längre, eller i varje fall inte att det var tillåtet. Leandrin hade redan suttit av och plockade nu ut det treflikiga bladet av Avendersora från reliefen. Portarna öppnades. De såg ut som två stora dörrar sammanvävda av levande blad och rankor. Bakom dem visade sig vad som tycktes vara en matt silverskimrande spegel, och i den syntes de själva som en suddig spegelbild.
Ni behöver inte följa med, sa Leandrin. Ni kan vänta på mig här, i trygghet innanför staketet, tills jag kommer för att hämta er. Om det nu inte blir svarta Aya som hittar er först.
Hennes leende rymde ingen vänlighet. Bakom henne öppnade sig porten helt och stannade. Jag sa inte att jag inte tänkte komma med, sa Elaine, men dröjde kvar med blicken vid den dunkla skogen en kort stund. Om vi nu ska göra det här, sa min häst, så kan vi väl lika gärna få det gjort. Hon stirrade stint på porten och Egwen tyckte sig höra henne muttra. Ljuset bränner dig, Randall Thor.
Jag måste gå in sist, sa Leandrin. In med er allihop. Jag kommer efter.
Nu tittade även hon ut i skogen som om hon trodde att någon kunde ha följt efter dem.
Laska på. Fort.
Egwen visste inte vad Leandrin väntade sig att få se. Men vem som än kom skulle förmodligen hindra dem från att använda porten. Rand, ditt eländiga ullhuvud, tänkte hon. Varför måste du tvunget skaffa dig bekymmer som tvingar mig att uppträda som hjältinnan i någon saga? Hon körde hälarna i Belas sidor. Det raggiga stoet var otåligt efter det stilla stående livet i stallet och tog ett språng framåt.
Sakta,
ropade Ninni, men det var för sent. Egwen och Bela var redan på väg mot sina egna matta spegelbilder. Två raggiga hästar möttes nos mot nos och tycktes flyta in i varandra. Sedan smälte Egwen samman med sin egen reflektion och genomfors av en plötslig kyla. Det var som om tiden sträcktes ut, som om kylan kröp över henne, en hårsmån i taget, och som om varje hårsmån tog flera minuter. Plötsligt snubblade Bela in i ett ogenomträngligt mörker. Stoet rörde sig så snabbt att hon nästan föll överända. Men i sista stund återfann hon jämvikten. Bela stod med darrande ben medan Egwen skyndsamt satt av och kände på hennes ben i mörkret för att undersöka om hon skadat sig. Hon var nästan glad över mörkret eftersom det dolde hur blodröd hon var i ansiktet. Hon visste mycket väl att tid och avstånd var annorlunda beskaffade på andra sidan av en port, men hon hade rusat åstad innan hon hunnit tänka. Mörkret bredde ut sig åt alla håll, utom bakåt, där den öppna portens rektangel från det här hållet liknade ett fönster av sotat glas. Den släppte inte in något ljus. Det svarta såg ut att nå ända fram till porten, men Egwen kunde se de andra genom den. Deras rörelser var overkligt långsamma, som om de vore gestalter i en mardröm. Ninive insisterade tydligen på att dela ut lyktorna och tända dem, och Leandrin gick högst motsträvigt med på detta, förmodligen för att hon inte ville bli sinkad. När Ninive kom in genom porten, hon ledde sitt gråa sto sakta, sakta, var Egwen på vippen att rusa fram och krama henne. Åtminstone till hälften berodde hennes glädje på den lykta som Ninive hade med sig. Lyktan gav ifrån sig mindre ljus än den borde. Mörkret tryckte mot ljuset, försökte tvinga det tillbaka in i lyktan. Men Egwen hade redan börjat känna hur detta mörker pressade mot henne, som om det hade en egen tyngd. Istället nöjde hon sig med att säga, Bela är oskadd och jag bröt inte nacken så som jag förtjänade att göra. En gång i tiden hade vägarna varit fulla av ljus, men det var innan de hade börjat anfrättas av den smitta som hade drabbat kraften. Den smitta med vilken den svarta hade fläckat Shaidin. Det var med kraften som vägarna hade skapats. Ninni tryckte lyktans skaft i Egwens händer och böjde sig ner för att ta fram en ny som hon hade fastspänd under sadeljorden. Så länge du vet att du förtjänade det så förtjänade du det inte, muttrade hon. Plötsligt skrockade hon till.
Ibland tror jag att det var såna där ordspråk som gav upphov till titeln klokfru, mer än någonting annat. Nå, här är ett till. Bryter du nacken ska jag läka den åt dig så att jag kan bryta den igen. Hon sa det med lättsam ton och Egwen skrattade också tills hon kom ihåg var hon befann sig. Inte heller Ninivs munterhet varade särskilt länge. Min och Elaine kom in genom porten med tvekande steg. De ledde sina hästar och höll lyktorna i händerna. Av deras miner att döma var de fullt beredda på att möta både odjur och vidunder. Till en början såg de ut att vara lättade över att bara hitta mörker. Men snart fick den tryckande svärtan dem att trampa nervöst med fötterna. Leandrin satte tillbaka Avandresora-bladet och red in med packhästen i släptåg medan porten gled igen bakom henne. Leandrin väntade inte på att porten skulle hinna stängas helt. Utan ett ord kastade hon packhästens tyglar till Min och red in i vägarna. Hon följde en vit linje på marken som svagt avtecknade sig i lyktskenet. Golvet var av sten, men porigt och anfrätt, som av någon syra. Egwen tog sig hastigt upp på Bela och de andra följde Aes Sedain lika snabbt. Det var som om det ojämna golvet under hästarnas hovar var allt som existerade i hela världen. Den vita linjen ledde snörrätt genom mörkret och fram till ett stort, fyrkantigt stenblock. Ytan var täckt med silverbokstäver på Ogier-alfabetet som var inlagda i stenen. Här och där hade texten frätts bort på samma sätt som golvet. En vägvisare, mumlade Elaine. Hon vred sig besvärat i sadeln och såg sig omkring. Elaida har lärt mig lite om vägarna, men hon ville inte säga särskilt mycket. Inte tillräckligt mycket, tillade hon dystert. Eller kanske för mycket. Leandrin jämförde vägvisaren med ett pergament som hon hade tagit fram ur en ficka i manteln. Hon stoppade tillbaka det innan Egwen hunnit titta närmare på det. Istället för att gradvis avta slutade ljusskenet tvärt en bit från lyktorna. Men det räckte för att Egwen skulle se en tjock stenbalustrad när Aes Sedain ledde dem bort från vägvisaren. Också balustraden var sönderfrätt på sina ställen. Platser som denna hade Moraine kallat för öar. Mörkret gjorde det svårt att bedöma öns storlek, men Egwen uppskattade den till kanske 100 steg tvärs över. Balustraden bröts av broar och ramper byggda i sten. Och invid var och en av dem stod en sten med en ensam rad ogierbokstäver. Broarna såg ut att välva sig ut i intet, medan ramperna ledde uppåt eller nedåt. Det var omöjligt att se mer än början på någon av dem där de red förbi. Leandrin tittade hastigt på varje sten och red efter ett tag in på en nedåtgående ramp. Strax var rampen och mörkret det enda som fanns. En tryckande tystnad hängde över allt sammans. Egwen hade en känsla av att inte ens hovarnas klapper mot den ojämna stenen nådde särskilt långt bortom skenet från deras lyktor. Rampen ledde nedåt, ständigt nedåt. Den vred sig tillbaka åt samma håll som de kom från. Och så småningom nådde de ännu en ö. Här fanns en likadan söndervittrad balustrad, likadana ramper och broar och en ny vägvisare som Leandrin jämförde med sitt pergament. Precis som den förra ön såg den ut att vara av solid sten. Egwen önskade att hon inte haft en sån stark känsla av att den första ön befann sig precis ovanför deras huvuden. Plötsligt sa Ninive precis som Egwen tänkt. Hennes röst lät stadig, men mitt i meningen avbröt hon sig för att svälja. Det kanske stämmer, sa Elaine med ynklig stämma. Hennes blick sökte sig uppåt, men hon slog genast ned den igen. Elaida sa att naturlagarna inte fungerar i vägarna, åtminstone inte på samma sätt som utanför. Ljus, muttrade Min och höjde sedan rösten. Hur länge tänker ni låta oss stanna här inne? Aes Sedains honungsblonda flätor svängde när hon vände sig om för att titta på dem. Tills jag för er ut härifrån, sa hon torrt.
Ju mer ni besvärar mig, desto längre tid kommer det att ta. Hon återvände till sina studier av pergamentet och vägvisaren. Egwen och de andra tystnade. Liandrin fortsatte från vägvisare till vägvisare, över ramper och broar som tycktes hänga utan stöd i det ändlösa mörkret. Aesedain ägnade mycket lite uppmärksamhet åt de andra, och Egwen kom på sig själv med att undra ifall Liandrin skulle vända om och leta om någon av dem kom på efterkälken. Kanske hade de andra kommit på samma tanke, för allihop red tätt efter det mörka stoet. Till sin förvåning kände Egwen fortfarande Syders dragningskraft. Hon kände både närvaron av den kvinnliga hälften av urkällan och begäret efter att röra vid den, att styra dess flöde. På något sätt hade hon trott att smittan som drabbat vägarna skulle gömma den för henne. Hon kunde på sätt och vis känna denna smitta. Känslan var svag och matt och hade inget med Syder att göra. Men hon var övertygad om att om hon sträckte sig efter urkällan här så skulle det vara som att sträcka sig genom smutsig, oljig rök för att nå en ren bägare. Vad hon än gjorde med kraften skulle det vara besmittat. För första gången på flera veckor var det inte alls svårt att motstå Syders dragningskraft. De hade ridit långt in i vad som skulle ha varit natt i världen utanför vägarna när Liandrin plötsligt satt av och tillkännagav att de skulle stanna för att äta och sova och att det fanns mat på packhästen. Dela ut den, sa hon, utan att bry sig om att säga vem som skulle göra det. Det kommer att ta oss nästan 2 dagar att nå Thomans huvud. Jag tänker inte låta er komma fram hungriga. Om ni nu har varit dåraktiga nog att inte själva ta med någon mat. Hon sadade raskt av sitt sto och satte fotklamp på henne. Men sedan satte hon sig ned på sadeln och väntade på att någon av dem skulle komma med något att äta. Det var Elaine som gav Liandrin hennes tunnbröd och ost. Uppenbarligen önskade inte Aesedain deras sällskap. Så resten av dem åt sitt bröd och sin ost ett stycke ifrån henne. De satt på sina sadlar som de hade ställt i en tätring. Mörkret som ruvade utanför lyktornas ljuskrets retade knappast aptiten. Efter en stund sa Egwen. Liandrin Sidé, tänk om vi möter den svarta vinden. Min såg frågande ut, men Elaine gnydde ofrivilligt till. Moraine Sidé sa att det inte går att döda den, att man inte ens kan skada den särskilt illa. Och jag kan känna hur smittan här bara väntar på att få förvrida vad vi än kan försöka göra med kraften. Ni ska inte så mycket som tänka på urkällan om inte jag säger till er, sa Liandrin vast. Om någon av er försökte bruka kraften här, inne i vägarna, skulle ni mycket väl kunna bli lika vansinniga som en man. Ni är inte tillräckligt tränade för att kunna handskas med smittan hos de män som skapade detta. Om den svarta vinden skulle dyka upp ska jag ta hand om den. Hon snörpte på läpparna och tittade på en bit vit ost. Moraine vet inte så mycket som hon tror. Hon stoppade ostbiten i munnen och log. Jag tycker inte om henne, muttrade Egwen, lågt för att Aesedain inte skulle höra. Om Moraine kan samarbeta med henne så kan vi det också, sa Ninni lågt. Inte för att jag tycker bättre om Moraine än om Liandrin. Men om de börjar dra in Rand och de andra i sina planer igen så... Hon tystnade och drog åt manteln kring halsen. Det var egentligen inte kallt, men det kändes som om det borde ha varit det. Vad är den svarta vinden för något? Frågade Min. När Elaine hade förklarat med hjälp av sådant hon fått veta av Elaida och sin mor, suckade Min. Väven har en hel del på sitt samvete. Jag kan inte tänka mig att någon man kan vara värd det här. Du hade inte behövt komma med, påminde Egwen henne. Du kunde ha gett dig av när du än ville. Ingen skulle ha hindrat dig från att lämna tornet. Åh, visst. Jag skulle bara ha kunnat promenera därifrån, sa Min syrligt. Precis lika lätt som du kunde ha gjort det. Eller Elaine. Väven bryr sig inte mycket om vad vi vill. Egwen, Tänk om Rand inte gifter sig med dig trots allt du utsätter dig för hans skull. Tänk om han går och gifter sig med någon kvinna du aldrig sett för. Eller Elaine. Eller mig. Vad händer då? Elaine gav till ett kort kluckande skratt. Mor skulle aldrig samtycka till det. Egwene var tyst ett tag. Rand kanske inte skulle leva så länge att han hann gifta sig med någon alls. Och om han gjorde det. Hon kunde inte föreställa sig att Rand skulle kunna göra någon illa. Inte ens när han blivit vansinnig. Det måste finnas något sätt att stoppa det. Något sätt att ändra på det. Aesedena visste så mycket. De kunde göra så mycket. Men om de hade kunnat stoppa det, varför hade de då inte redan gjort det? Det enda svaret var att de inte kunde, och det var inte det svar hon ville ha. Hon försökte låta munter och obesvärad. Förmodligen kommer jag inte att gifta mig med honom. Det är inte ofta Aesedair gifter sig, som ni vet. Men jag skulle inte sikta in mig på honom om jag var som ni. Jag tror inte att... Hennes röst svek och hon hostade för att skyla över det. Jag tror inte att han någonsin kommer att gifta sig. Men om han gör det önskar jag hans maka all lycka. Till och med om det skulle vara någon av er. Hon hoppades att det lät som om hon menade det. Han är envis som en mulåsna och tjurskallig utan ände. Men han är faktiskt snäll. Hennes röst darrade, men hon lyckades dölja det med ett skratt. Säg du bara att du inte bryr dig, sa Elaine. Jag tror nog ändå att du skulle samtycka ännu mindre än mor. Han är intressant, Egwene. Intressantare än någon annan man jag har träffat, även om han är en fåraherde. Om du är så dum att du kastar bort din chans så får du skylla dig själv ifall jag skulle bestämma mig för att trotsa både din och mors vilja. Det skulle inte vara första gången som någon ofrälse blev prins av Andor. Men så enfaldig kommer du aldrig att vara, så försök inte låtsas det. Du kommer säkert att välja gröna Aya och göra honom till en av dina väktare. De enda gröna jag vet som bara har en väktare är gifta med dem. Egwene föll in i den lättsamma tonen och sa att hon skulle ha 10 väktare om hon valde gröna Aya. Min betraktade henne bekymrat och Ninnu tittade tankfullt på min. De bytte till lämpligare reskläder som de hade i sadelväskorna och samtalet dog ut. Det var inte lätt att hålla humöret uppe på denna dystra plats. Sömnen kom långsamt och ojämnt till Egwene och den var full av onda drömmar. Hon drömde inte om Rand, men däremot om mannen med de brinnande ögonen. Den här gången bar han ingen mask och det ansikte han visade var fasansfullt, genomkorsat av nästan räkta brännsår. Han bara såg på henne och skrattade. Men det var ändå värre än de drömmar som kom sedan. Drömmar om att vara förlorad för evigt i vägarna. Drömmar om att bli jagad av den svarta vinden. Hon var tacksam när hon väcktes av Leandrins stövelspets mellan rebenen. Det kändes som om hon inte hade sovit alls. Leandrin drev dem i hårt tempo hela nästa dag, eller vad som fick gälla för dag i mörkret där lyktorna var den enda sol de hade. Hon lät dem inte stanna för att sova förrän de var så trötta att de höll på att falla ur sina sadlar. Stengolvet var hårt att sova på, men hon väckte dem skoningslöst efter bara några timmar och lät dem knappt komma i sadlarna innan hon red vidare. Ramper och broar, öar och vägvisare. Egwene anade så många av dem där i vägarnas ogenomträngliga mörker att hon tappade räkningen. Hon hade för länge sedan förlorat all uppfattning om hur många timmar eller dagar de hade tillbringat där. Leandrin tillät dem bara korta pauser för att äta och låta hästarna vila. Och mörkret tyngde dem som om det varit en börda på deras ryggar. De satt hopsjunkna som hösäckar i sadlarna. Alla utom Leandrin. Aesedain verkade oberörd av såväl trötthet som mörker. Hon var lika spänstig som hon varit i Vita tornet och lika kall. Hon lät aldrig någon av flickorna få se minsta bit av pergamentet som hon jämförde med vägvisarna. Och när Ninni frågade om det stoppade hon bara undan det med ett avvisande: det är ingenting som du skulle begripa. Slutligen, efter en evighet, kom de fram till en vägvisare där Leandrin istället för att rida mot ännu en bro eller ramp styrde kosan längs en anfrätt vit linje som ledde bort genom mörkret. Egwene stirrade på sina vänner och sedan skyndade de sig alla att följa efter. Framför dem var Aesedin redan i färd med att ta loss Avandersora-bladet från växtornamenten på en port i skenet av sin lykta. Vi är framme, sa Leandrin med ett leende. Jag har äntligen fört er dit ni måste komma.